2024.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till månadens, eller kvartalets avsnitt av rekreation.
Vi har liksom konstiga koncept om tid.
Och jag heter som vanligt Martin. Och med mig har jag som vanligt Kalle.
Hej, hej.
Och vi sitter i Kalles vardagsrum och spelar in.
Vi har den mest kontinentala setupen vi någonsin haft.
Ja, det har vi.
Ett glas nedkylt Coca-Cola. Ett glas nedkylt limoncello med soda.
Och det är också varmt.
Det är varmt. Jag är sjuk. Är man sjuk mycket på kontinenten? Ja, men jag är som en sån covid-italienare. italiensk covid-mamma liksom.
Ja, du kommer bli så här vaccinskeptisk innan sjukdomen är slut.
Exakt, jag kommer gå ihop med fotbollshuliganer.
Och
Agamben.
Agamben.
Ja.
Du är Agamben.
Men det här kommer vara motsatsen till en Agamben-podd nu.
Ja,
faktiskt.
Straight up socialdemokrati.
Det kommer vara så lite Agamben som en podd kan vara.
Men vi har ju en satsning på Radio åt alla om EU-valet.
Och då tänkte ju vi, vad ska vi göra om EU?
Ja.
Sen kom jag på, 2004-2005 så pågick det en fruktansvärt rolig debatt i den europeiska postautonoma vänstern. Där Antonio Negri valde att stå på EUs sida.
De här texterna vi har läst nu är ju också de som han kritiseras hårdast för om man vill hitta fel.
Ja.
Så säger man, ja men han var ju för EUs referendum i valet i Frankrike 2004.
Exakt.
Därför är han dålig.
Men om man ska då ge en kort kontext till vad det är det handlar om, så är det alltså att man 2004-2005 så försökte man liksom reformera EU. Man försökte göra så att EU var mer som en federerad liksom enhet med en gemensam konstitution. Som om det var en nationalstat liksom. På samma sätt som Sverige har en konstitution så skulle EU ha det. Nu är det istället att EU har en massa dokument. Som du har nämnt i många poddar om EU på radiotallen den senaste månaden, så är det här en av de stora grejerna med EU. Det är inte helt glasklart hur saker ska fullföljas.
Nej.
Att det är så, ja, EU instiftar lagar, men sättet de upprätthålls är inte helt självklart. Och hur beslut ratificeras är liksom inte heller helt glasklart.
Nej.
De grejerna var det man försökte lösa med en gemensam konstitution. Av någon anledning så började folk liksom ställa upp det här till liksom folkomröstning i sina länder.
Mm.
Och då kunde inte Frankrike backa liksom. Och precis som med Brexit så var de så extremt självsäkra om att så, det här kommer vi vinna. Det kommer bli en gemensam EU-konstitution, no problem. Men så bara skiter det sig i Frankrike. Men det är i den folkomröstningsdebatten, det är där Antonio Negri ger sig in och hamnar i blåsväder och bråk med hela den franska vänstern.
Mm.
Jag tänker att det också är här liksom, Antonio Negri bränner sig i den franska vänstern. För nu är ju den franska vänstern sen dess är ju verkligen bara anarkister liksom. Och anarkister eller så Mélenchon vänsterpartism liksom.
Det fanns under gula västarna i den här unga plattformen för militant, ungas plattform för militant undersökningar.
Fast jag tänker att de är rätt mycket Agamben de också.
Ja, men de var nigerianer.
De var det.
Ja. Enligt agambaisterna i Paris i alla fall.
Exakt. Det är det jag menar.
Men vad är, om vi ska prata om EU, så vad är EU för dig, Kalle?
EU för mig är nog ganska mycket ganska tråkigt och ointressant egentligen. Jag har nog aldrig brytt mig jättemycket om EU. Men samtidigt är EU också en sån grej som där många saker som engagerat mig lite mer än genomsnittet har utspelat sig liksom, så piratpartiet grejen. Händer där mycket så grejer kring så standardisering av olika så USB-C och sådana saker. Begränsning av techbolags friheter och GDPR och allt vad det heter. Liksom. Sånt tycker jag är coolt och kul. Och det händer ju av någon anledning på EU-skalan. Men vad är EU för dig?
Jag har börjat kolla på linjär TV igen.
Vänta, förlåt. Jag är sjuk så jag är lite långsam. Varför har du börjat kolla på linjär TV?
Det är
som att min hjärna är 5 sekunder efter
det. Det var, jag vet inte. Man har inte så mycket att göra på kvällarna. Så vill man inte spela dataspel, så kan man inte läsa. Så sätter man på TVn. Jag har blivit en sån.
Fan vad sjukt.
Jag är på TV nu. Ja, men då i alla fall så kollar jag på TV sent. Kanske en tisdagkväll eller någonting. Typ 21:30. Någon sån. Prime TV-tid. På SVT då. Och där var det program som hette typ Middag med Malin Persson. Författaren och juristen Malin Persson Giolliotto blir några välvalda gäster på middag och samtal om Europa hemma i köket i Bryssel. Ja. Är den europeiska drömmen död? Eller ska EU rädda världen? Kocken Sebastian Denis står för matlagning och kvällens gäster är diplomaten Olof Skog som är EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Ja. Före stats- och utrikesministern Carl Bildt. Ja. Matteo Misacci, chef i OSCE-byrån för mänskliga rättigheter och Jan Pajo, docent i Europarätt.
Alla har sådana riktiga Europanamn.
Exakt, om man ska destillisera så här. Om jag var populist ja, så skulle jag vara så här. Ja, ja. Vad är eliten på Europanivå? Varför ska ni bojkotta EU-valet?
De har sådana här europeiska namn.
Kolla på det här programmet. För Malin Persson är dotter till Leif G. Persson. Lite roligt.
Aha, ja.
Men i alla fall, hon då, hon är så, jag har flyttat till Europa, typ till Frankrike när jag var 17, och sen bodde i Italien, träffade min man, och sen hamnade i Bryssel, jag är jurist. Och så satt de och så sa de sådana one-liners till varandra, och så sa typ Carl Bildt någonting, och så sa hon, Malin Persson, det är så himla sant alltså. Hon fick han i full håll i, alltså du vet, banala grejer. Hon bara, till exempel sa, det är så tråkigt med EU-valet, för de som röstar verkar vara de mest negativa. Man bara, what?
Det är väl nej, jättekonstigt.
Jättekonstigt. Ja. Och sen var det också så här, när de skulle försöka förstå varför alla hatade EU, som ju var sånt fantastiskt.
Ja, det är svårt att fatta.
Härligt projekt.
Det är svårt att fatta.
För kosmopolitiska europeer. Ja. Jag tror deras huvudgrej var väl lite det som vi kommer komma in på sen också med Antonio Negri. Men just detta, ja, men i Europas länder, då, särskilt Sverige, en liten nation. Man behöver liksom gadda upp sig med andra, bla bla bla. Alla så här stora utmaningar måste lösas på en... på en pan-europeisk nivå. Bla, 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 bla. Invandring, bla, bla, bla. Klimat. Mm. Ja. Men så, varför vill inte folk där då? För vi är alla emot EU. Och då är det så här, Putin. Fake news.
Han måste sluta. Han måste sluta lura folk. Han måste sluta. Exakt. Någon så måste så här, stoppa honom.
Men vi kan ju inte heller förbjuda folk att tycka saker. Det blir så honom. Ja, men det är inte rätt. Ja. Vedervärdigt verkligen. Men det var också kul att se den här borgerligheten som, han är, som i svensk kontext typ är död. Men som uppenbarligen då på en europeisk kontext fortfarande lever på något sätt. Och de är så dumma i huvudet. Och de är så vidriga. Ja. Och då kände jag när jag såg på det, jag fan gillar inte EU alltså.
Nej, alltså man gillar inte EU.
Det där var liksom peak EU på något sätt. Görs vi det här för att folk inte ska gå och rösta, tänkte jag.
Nej, man kan tänka sig, jag kan tänka mig att...
att SD-styrning och SVT har gått så långt så att ja, de fått igen, det här är liksom det som kommer hända med public service. Ja, men det tänker jag är en bra inramning till det. att vi kan ha det, vi kan ha det här programmet i bakhuvudet när vi kommer in på Antonio Negris ganska EU-positiva texter.
Ja, exakt. Att vare sig man vill eller inte så är EU skräp. även om man på många sätt kan vara så, EU är inte skräp.
I en drömvärld hade EU varit något annat. Ja. Men i slutet alltså, är det Carl Bildt, Malin Persson, Olof Skog och Matti Misacci.
Varför ska de ha en kock till sitt samtal?
Det var ju för att det var middag liksom.
Ja, det är fan inte sällan man har en kock när man har middag.
Nej, det var så dåligt.
Ska vi prata trollfabrik?
Vad ska man se om det är mer än att kalla fakta upp ett program? Avsett någonting som alla visste. Alltså att, att SD betalar folk för att tycka saker på internet.
Ja, fast alltså jag tror att alla takes om det här har tumlats extremt mycket. Mm. Men det finns en take som inte har tumlats kring det här. Som jag tänker är lite vår take i grund och botten. Och det är ju att det för två somrar sedan så var det högerpopulism den sista sommaren. Och att vi sen dess har levt i svallvågen av det. Alltså att, vad heter det, det finns ingen energi kvar. Allting, luften är ur liksom.
Ja.
För jag tänker att ett av de största delarna av det här jävla avslöjandet, det är ju inte det här som alla visste och som antingen är man okej med eller man tycker man det är fel. Liksom. 70% av befolkningen tycker att det är fel, 30% tycker att det är okej. Liksom.
Mm.
Jag tror inte det är det som är den stora grejen. Den stora grejen tror jag på riktigt är att bara visa vilka fucking töntar de är på kontoret. Alltså att de sitter och är så tråkiga, säger tråkiga grejer, skrattar på tråkiga och tråkiga skämt liksom. Alltså det är ju också det, han som är valraffar, han skrattar ju liksom påtvingat, men man hör ju att alla andra gör det också. Det är bara så dålig stämning liksom. Ingen energi.
Sen det bästa med det är ju egentligen inte så mycket så här, vad SD gör med och så, utan det bästa är ju att det är liksom också den svenska borgerlighetens liksom död som visas upp. Ja. Att det är så här, att man har som svensk borgerlighet har man två val, antingen var så här låtsas ta avstånd från SD och säga det här är inte okej. Okay. Ja. Som Ulf Kristersson
liksom. Johan Persson liksom.
Ja, blir dragen sen av Jimmie Åkesson. Eller så är det så att göra som Moderaterna och försvara SD. Ja. Och det vet man ju också att det är bara är så här, ni kommer inte få fler procent av det här. För att de ni jagar kommer inte rösta på er, för de röstar redan på SD.
Ja.
Och de som ni skulle kunna få, typ kvinnor i storstäderna, som han, Stockholmsmoderaten, som varit väldigt hård mot de här trollfabrikerna, lever på. de kommer inte vilja rösta på er när ni väljer det här liksom, yeah. taktiken ja, och strategin alltså, att försvara det. Men det man ska säga är väl också att jag såg, eller det var en del som skrev också, tänk om vänstern hade haft en trollfabrik.
Okej, vilken dålig grej.
Men det tror jag också att det är ju, det är så här, det har ju varit en diskussion sen SD och den högpopulistiska rörelsen blev en grej på internet, att inom vänstern har alltid varit så, men tänk om vi hade det här, tänk om vi hade en egen sida,
tänk om vi hade världens sämsta bloggar.
Ja, exakt, tänk om vi hade alternativ media på så sätt och så. Men man har verkligen landat i att det är absolut inte det vi ska ha, utan alltså att vänstern måste producera något helt annat eftersom vi vill något helt annat.
Yeah.
Vi vill liksom inte bara sprida hat mot någon kvinnlig politiker eller typ elda på hat mot typ SOS.
Yeah.
Om man vill något annat så kan man liksom inte liksom välja den här kulturkrigsvägen. Nej. Utan då finns det andra plattformar och arenor som är mycket, mycket viktigare. Så är liksom social media för vänstern blir bara sätt att kommunicera det vi tycker.
Ja.
Men det blir inte som att vi kan förändra någonting eller skapa någonting där.
Det går lite in i liksom en tanke jag har haft ganska länge, eller som inte är ny för övrigt. Men om just vad det är som är drivkraften för de här människorna. Liksom.
Mm.
För liksom, jag tror att många, när de ser det här reportaget, när de pratar om det och när de tänker kring det, liksom, så tänker man att det är så jävla, att de är så jävla smarta. Liksom. Att det är en skitbra strategi. Liksom. Att det här funkar jättebra.
Ja.
Och det är det väl säkert på något plan till viss del för vissa syften. Liksom. Men jag tror verkligen också att det är en ganska dålig strategi. Liksom. En annan del av det avslöjandet är det här SD-waifu-kontot på TikTok. Som var det enda jag tyckte var roligt för övrigt. Men som har typ inga följare. Liksom.
Nej.
Är det då en bra strategi? Jag vet inte fan. Jag tror att en av de stora drivkrafterna för de här människorna och för det här partiet att göra det här är just att man vet att det inte är okej. Okay. Det är att man tänker så, haha, det är så här de tänker att Putin gör.
Mm.
Och nu gör vi det. Alltså det är en sån edgelord-logik
liksom,
som inte grundar sig på politisk strategi. Liksom.
Mm.
Så jag tänker att man nog inte behöver vara så jävla orolig för det här heller.
Alltså. Nej, precis. Jag tänker att det de lyckades göra har de redan gjort. Alltså flytta... Ja,
diskursen.
Ja, precis. Diskursen liksom åt ett... In i rasism och förstört alla möjligheter att ha någon typ av dialog.
Ja. Jo, men det är...
Liksom, Jörgen Habermas-dialog på internet. Det är dött liksom. Och det är tack vare... Och det får man ju tacka SD för på något sätt. Det är inte värdelöst att sitta och diskutera. För det är inte där saker händer liksom.
Ja. Ja, men det är ju alltså högerpopulismen som destituerande kraft liksom.
Ja.
De river.
De river, ja, men de bygger inte så mycket.
Nej.
För det är väl det också, att de kan liksom inte bara ha kulturkrigsnötkrigare och skribenter, för de behöver ju folk som sitter i nämnder, de behöver folk som är tjänstemän, de behöver liksom, och någon form av bas liksom att plocka folk från för att kunna liksom göra de här stora förändringarna de vill. Och det känns inte som att de riktigt får igenom den strategin att bara producera hot takes och olika forum som är mer eller mindre öppna.
Ja. Jag har också tänkt på att de i den här dokumentären som Kalla fakta gjorde, så tycker jag att de också ger ett så en rolig idé om vad ungdomen är. Liksom.
Mm.
De snackar mycket om vad ungdomar vill ha. Liksom.
Mm.
De skapar innehåll för ungdomar att dela och kolla på. Liksom.
Mm.
De unga killarna är de vi ska få med oss. Liksom. Men jag tror ju också, och nu säger jag lite emot liksom, mig själv tidigare, när man själv har sagt så, ungdomen är viktig och så vidare. Men jag tror att de också målar in sig i ett hörn rätt mycket, för att det de skapar är ju också en ungdomsgeneration som liksom har högerpopulism som liksom en ungdomsgrej snarare än som sin grej, om du fattar vad jag menar.
Mm.
Och när det bara är en ungdomsgrej, då är det också någonting som man kan lämna där här liksom. Man kan växa upp ifrån det liksom.
Så. Mm.
Le Mao, ja, det är klart att vi delade de här baserade Petson och Findus memesen när vi var 19 liksom. Det alla gjorde det, det är inget konstigt. Men nu är man ju 26.
Ja.
Så man röstar på Maggan. Alltså så. Jag tänker att det, alltså genom att vara så tokig liksom.
Mm.
Alltså genom att dra det så långt som de gör, så tror jag att man riskerar backlashen liksom.
Men man kan ju se en annan internetrörelse eller en annan rörelse som pågår just nu, och det är ju den för Palestina.
Ja, den kommer ju ingen skämmas över om.
Nej, precis. Liksom. Men jag tänker också att den lyckas ju med någonting som inte högerpopulismen gör på samma sätt. När folk liksom är internetaktiva i den rörelsen, så är det för att dela klipp från Gaza, dela klipp från demonstrationer, uppmana till någon form av handling. Det är en helt annan typ av kommunikation, även om det sker också, det sker antagligen mycket mer organiskt då. Det ska kalla fakta.
Yeah.
Men att det är något liksom väsensskilt i hur liksom, de två olika internetrörelserna fungerar och agerar och vad de liksom, sänder ut. Och med tanke på hur den svenska opinionen ändå har svängt en del sedan 7 oktober så har man ju också lyckats på något sätt. På ett annat sätt liksom. Gud. Och mycket snabbare med. E porco Giuda boia maledetto il bomba. E porco Giuda boia maledetto il bomba.
Den här folkomröstningen 2004-2005 för en gemensam EU-konstitution. Det är liksom en del av det man brukar kalla liksom en federaliseringstanke inom EU. Och de som är drivande inom den här federaliseringen, det är liksom folkpartister och centerpartister. Bara för att få ett ansikte på det för folk som inte har någon koll och inte bryr sig.
Men det är det som är då när folk säger vi vill inte att EU ska bli en superstat. Mm, då är man emot det, va?
Det är det man, exakt det man är emot. Det finns egentligen tre ben liksom. Det ena är det här juridiska. Att saker ska vara juridiskt bindande på mycket mer riktiga sätt än det är idag.
Mm.
Sen är det liksom det militära. Att man ska ha en gemensam militär. Då börjar vi verkligen komma in i så. Det här är en stat.
Mm.
Liksom territorium. Och sen det tredje är ju då att man ska ha även befogenheter att liksom utöva repression utifrån den här juridiken.
Mm.
Så det är egentligen de tre benen liksom.
Mm.
Men alla andra delar av EU är väl alla helt överens om med tippen toppen. Alltså fri rörlighet inom, tokjävla stängda gränser utåt, frihandel, bondebidrag till svensk adel. det här försöket till att skapa federalism liksom, inom EU har pågått jättelänge. Just eftersom att det har varit liksom, en inneboende stökighet sedan start. Liksom. Och det är egentligen i sig är det ju lite spännande att det aldrig blir av på riktigt. Alltså nu, det känns som att nu är det ju längre ifrån det än någonsin innan. Liksom.
Mm.
Nu är ju typ halva EU-parlamentet är ju EU-skeptiker idag. Liksom.
Mm.
Men så då, vad är Antonio Negris take på EU?
Jag tror man ska börja i den i hans så vulgärmarxistiska tolkning av världen.
Ja,
eller nice. Nej. Men att EU är ju för honom liksom, det är ju mer ett nödvändigt ont på vägen. För att han menar ju då att globaliseringen inte går att backa tillbaka. Det är ingen idé att liksom försöka skapa ett progressivt projekt utifrån nationalstaten. För nationalstaterna börjar bli passé i och med liksom frihandeln och 90-talets nyliberalism och sådär. Att man har monterat ner liksom nationalstaterna som är suverän makt. Och därför måste man tänka globalt. Och då är EU en av liksom de globala noderna som måste agera inom.
Ja. Men det handlar ju också om så rent tekniska och sociala förändringar.
Alltså, ja, precis.
Så, och som det verkligen inte går att backa bandet på. Liksom.
Nej, det är väl nästa del av det, tänker jag. Alltså att just det här vanliga, han brukar prata om rentierkapitalismen. Det vill säga att kapitalismen har gått från varuproduktion till att leva på hyra. Hyra saker.
Hyra och liksom ränta.
Ja, precis. Ränta bättre. De här flexibiliseringen av arbetsmarknaderna i Europa. Mm. Större, fler och fler människor jobbar på kortare kontrakt.
Mm.
Det finns liksom mer mobil arbetsstyrka på något sätt.
Ja.
Och sen har vi också inflödet av immigranter till Europa.
Ja.
Som man måste liksom hantera på något sätt. Och alla de här sakerna.
Som beror på Europas liksom, historia i världen. Men också på ett så människounderskott i Europa.
Exakt. Så alla de här sakerna är ju någonting som inte går och liksom, det går inte att säga så. Nu ska vi gå tillbaka till Sverige 1958. Då var allt gött. Liksom. Nu måste man agera på en annan nivå för att kunna hantera det här.
Och poängen med det är, för ganska ofta när folk säger det så säger man så, man kan inte göra det, men det man menar är att det är dåligt. Det är dåligt att vrida tillbaka klockan. Men det jag försöker säga här nu, det är att det inte går.
Nej, det går inte.
Alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig poäng. Liksom.
Ja, precis.
Att det handlar om att det faktiskt är omöjligt.
Och det är han då i de här texterna som har skrivit med, vad heter han? Raul Sanchez Cedillo.
Och det är ju i den senare diskussionen.
Precis, alltså, men jag tror att det, som du var inne på innan så skrevs ju det, alltså de här, Antonio Negri är ju död nu så han kan inte vara här och försvara sig. Men
nej, exakt.
De här texterna skrevs ju i en situation också som var fundamentalt annorlunda mot idag på många sätt.
Yeah.
Och då var en av dem ju att man såg en del intressanta politiska rörelser födas i framförallt södra Europa.
Yeah.
Och då var det de här grupperna som jag nämnde innan som var liksom ryggraden av rörelserna. Typ om man kollar på Podemos så var det mycket av de här unga som gick på korttidskontrakt eller de som jobbar inom immateriellt arbete. Den antirasistiska vågen 2015 när immigrationspolitiken satt i svaj.
Ja. När plötsligt slumpmässigt urvald tant i hela Europa blev så refugees welcome.
Exakt. Liksom. Och sen också Syriza och på det, Syrizas liksom försök att ställa sig emot EUs trojka under eurokrisen. Men det är också som han menar ju är att de här rörelserna, alltså de politiska lösningarna på de här rörelsernas problem innebär ju vissa saker som ett EU, som det krävs ett EU för, till exempel att man måste införa
basinkomst.
Ja. Man måste ha fri rörlighet för att kunna hantera liksom det här nya produktionssättet. Ja. Och allt det här kräver ju en liksom paneuropeisk struktur.
Ja, och jag tänker att en stor behållning i alla de här texterna, både de direkt i den liksom debatten 2004-2005 och sen 2008-2011 och sen 2015.
Mm.
En stor behållning i det är ju att en av hans huvudsakliga poänger hela tiden är ju så de här nya sociala rörelserna som tar form och producerar liksom nya subjektiviteter i den här nya världen som håller på att ta form framför våra ögon. De rör sig på en europeisk nivå. Liksom. Mm. Att vara för EU och att vara för en liksom gemensam konstitution för EU är då att bara vara realistisk. Liksom.
Mm.
Att helt enkelt vara så den här, de här nya sociala rörelserna behöver en politik att engagera sig i. För alternativet det är att de här nya sociala rörelserna fortsätter bildas och fortsätter agera och existera. Men de har inget självklar arena eller liksom sak de faktiskt kämpar gentemot. Liksom.
Nej.
Och så är det ju idag. Liksom.
Mm.
Och den stora poängen i det är just att han återkommer till det genom de här 10 åren liksom, och hela tiden kan han peka på nya delar av det, den tendensen liksom.
Mm.
Jag tänker framförallt så där 2004-2005 så är det ju typ så allt globaliseringsrörelserna fortfarande pratar om liksom.
Mm.
European Social Forum liksom, och saker som idag känns extremt loll liksom. Alltså känns vintage liksom. Men så 10 år senare så är det Barcelona NK och liksom municipalistiska kommuner han pratar om liksom.
Mm.
Men att han hela tiden pekar på så det, de här behöver någonstans att kämpa ut sina slag liksom.
Mm.
Och så länge vi inte har, så länge vi inte tar den europeiska skalan på allvar, så har de inte det liksom.
Nej. Och det här vet jag inte riktigt, för det går ju emot lite hela idén om imperiet och sådär. Men det är ju att Europa på något sätt skulle liksom bli en ekonomisk motmakt mot USA.
Ja, men det är ju att kriget i Irak händer. Det är det som strular till det för honom. Det är ju också det som gör att de backar bandet jättemycket temporärt liksom.
Mm.
Att de så är i kris för att de är så, den här USA-imperialismen existerar inte längre, allting är nu imperiet, och sen direkt händer kriget i Irak.
Mm.
Och liksom imperiets extremt blodiga näve liksom slår så hårt ner i ett land som är möjligt.
För där kommer det mycket så här, där han liksom säger saker som att typ, ja, men det finns ett tidigare Europa som hade fina
värderingar. Ja, men det han pratar om då, det är ju då att så, de enda ställen i hela världen som stöttar kriget i Irak, det är ju citattecken det nya Europa.
Mm.
Som är liksom ett begrepp som har funnits och som Don Rumsfeld är liksom viktig för att etablera.
Och det nya Europa, det är ju egentligen östländerna efter murens fall.
Exakt, som direkt går med i NATO, direkt går med i EU. Liksom. De är också med på kriget i Irak. Alla andra är så, det här är dåligt.
Men England är väl också väldigt...
Och England är väldigt mycket old Europe. Om man,
Nej,
men så Frankrike, Tyskland är väl det han
menar. Men jag pratar om kontinentala gamla Europa. Det, här,
det riktiga
värdiga Europa. Värdiga Europa, liksom, när man dricker en...
Baruch Spinozas Europa.
Exakt, när man dricker en espresso på en kaffebar i Wien.
Exakt, det är inte det
prata fyra språk
i England.
Nej, precis, prata fyra språk och det är inte engelska något av dem.
Nej, exakt. Det händer. Alltså Irakkriget händer och då är han så, ja men vi behöver en motpol inom imperiet liksom.
Mm.
Är väl hur man ska läsa det liksom.
Exakt. Nej, jag drömmer ju ibland om att man ska bygga en ny Berlinmur.
Ja.
Mot det nya Europa. Men att man har då liksom, ja men direktlinjer för immigranter
och papperslösa,
och papperslösa in liksom, i det kontinentala Europa.
Nice. Ja. Men det är väl liksom pan-europeisk socialism man pratar om. Liksom.
Ja, precis. För det kändes väldigt mycket så att det blir ju det i slutändan. Så låter det väldigt mycket som att man pratar om, ja men när man, typ Sydamerika är ju ofta också väldigt så att man har väldigt kontinental syn på politik. Mm. Och det känns som att det här är sett, Antonio Negri, det känns som att han har tagit väldigt mycket inspiration just framförallt från Sydamerika i liksom appliceringen och se en hel kontinent istället som politiskt liksom,
terräng
att agera på.
Yeah.
Och att det är väldigt mycket det som genomsyror också, tycker jag.
Och apropå det, så det är också helt i linje med Antonio Negri att vara överintresserad av konstitutioner.
Ja, det är ju, han älskar sina konstitutioner.
Det grundar väl sig i att han egentligen är jurist. Anledningen till varför Negri är så överintresserad av konstitutioner är ju för att han är intresserad av liksom governmentality i grund och botten. Liksom. Hur blir människan politisk? Hur blir människan social? Och i liksom de här dokumenten som man tar fram, liksom, där man kommer överens om spelregler, det är ju där liksom ramarna för det sätts. Liksom. Om vi tar Sveriges konstitution som liksom exempel, så är det ju i grund och botten så att vi alla är lika inför lag. Vi är liksom individer som blir politiska gentemot en stat i bemärkelsen att vi har rätt att rösta. Liksom. Punkt. Liksom. Men så har han liksom haft som grej ganska länge att han letat reda på olika konstitutioner, sett på olika liksom exempel just hur människan liksom görs politisk och vad som är liksom demokrati och att, rätt att fatta beslut inom liksom organisationer eller stater. Liksom. Och då har han ju den amerikanska konstitutionen som ett exempel, men sen har han ju framförallt den så haitiska. För grejen med Haiti, det är ju att det är en revolution som händer i stort sett parallellt med den amerikanska och den franska, fast är en fransk koloni liksom, och hittar där liksom en tredje väg för liksom moderniteten liksom, där man både liksom avskaffar privilegiesamhället, kungamakten och gud, men också liksom avskaffar egendom på något sätt. Men det som är anledningen till varför jag tar upp det är ju för att det är kul att tänka kring det i relation till den här EU-konstitutionen och kring EU som projekt liksom. För att EU som projekt har ju också alla de här jävla motsättningarna. Liksom. För det är ju i grund och botten så är EUs liksom politiska liksom historik är ju lika mycket socialdemokratin som liksom folkpartismen. Liksom. Alltså det grundas ju av liksom starka stater inom liksom med EU har ju sen 1900-talet varit socialdemokratiska stater. Liksom. Frankrike korta perioder, Tyskland långa perioder, Sverige. Stora delar av liksom de här gemensamma dokumenten som finns inom EU kring vad liksom en erkänd EU-stat måste göra handlar ju om välfärd. Liksom. Det är ju också, det blir ju en spännande terräng att röra sig i. Liksom.
Precis.
Där du har det å ena sidan och sen å andra sidan har du den här frihandelsböset. Liksom. Så det är väl det som är grejen med EU, är att det, som konstitutionellt projekt, så är det ju väldigt fyllt av konstiga motsättningar och spänningar som det är lite synd att man inte är inne och pillar i. Liksom.
Men jag känner, det sker ju också en förflyttning av texter. Om man läser den här, From the end of national lefts to subversive movements for Europe. Så där är ju utgångspunkten också att den här rörelsen som ska förändra Europa kommer underifrån.
Yeah.
Det är ju, han pratar om soppkök, ockupationer, blockader.
Det är också för att han pratar med publik.
Ja, precis. Med hjälpa papperslösa, liksom organisera de sociala centrerna, försöka hitta ett sätt att hantera den nya ekonomin där liksom kreativitet inkapslas för att skapa värde. Då måste man liksom ha en ny typ av pengar i den här situationstecken som utgår från det commons, det gemensamma. Och medan i den här andra texten som han skrev långt senare då med han spanjoren, som heter For a Constituent Initiative in Europe, så skriver han ju framförallt om liksom den vänsterpopulismen som har dykt upp i Europa i och med i eurokrisen. Och den ändrar lite, tycker jag, inriktning också, att den blir liksom mer okej, men nu har vi ett faktum här att vi har en arena för, om den förra texten var så här, vi kan skapa ett annat Europa utifrån den här commons liksom, underifrån, så är den här nya texten mer att okej, men nu har vi en möjlighet här, det finns en öppning att storma EU på något sätt, att omdana
storma
EU.
ECB.
Exakt, Europeiska centralbanken. Men att liksom förändra EU genom den politiska terrängen, att liksom ge sig in, vinna EU-valet, ta över Europa liksom. Så det är två olika texter också.
Ja, men det är väl också hela, det är väl det som är Antonio Negri. Liksom. Alltså det som händer däremellan är väl det som är grejen.
Precis, för jag tycker den första texten är ju, den appellerar mer till allt det moderna egentligen. Medan den nya texten är mer så, nu kör vi. Fan, det här blir kul.
Ja, det är ju också en annan era liksom. Är väl, ska man också ha med sig. Och framförallt så är det en annan era nu liksom. Så om man ska ta den här liksom, den här ingången som han stakade upp för massa år sedan. Liksom. Om man skulle applicera den idag i en situation där liksom, det finns liksom ingen realistisk horisont där EU federaliseras just de närmsta 30 åren. Liksom.
Nej.
Och liksom...
Men är det nog större chans att det går under?
Ja, större chans att det går under. Liksom. Och liksom, just nu så skulle jag säga att i typ alla grejer som EU gör just nu skulle jag säga är av ondo. Liksom, förutom vissa väldigt specifika små grejer. Liksom.
Mm.
Alltså det mest är ett projekt som försvarar ett litet fåtal staters ekonomiska intressen.
Ja, världen, Malin liksom. Perssons middagsgäster.
Ja, Carl Bildt. Liksom.
Carl Bildt.
Och det gillar man ju inte så mycket. Liksom. Det tycker man är så fett. Liksom. Men samtidigt är det också arena där det händer massa andra saker.
Ja, och men det är väl också det som är hela vänsterns utmaning i förhållande till EU. Är vi väl att tassa runt lite här. För man skulle ju kunna vara som ärarna, liksom. Alltså kommunistiska partiet var så. Vi ska svexit nu.
Yeah.
Jag ska kolla på England. Och där var det delar liksom vänster som också för Brexit liksom.
Yeah.
För att de tänkte att man skulle kunna rulla tillbaka mycket av den nyliberala politiken som de menar att EU hade liksom varit instiftad av. Och det stämmer ju till viss del. Yeah. Men man kan inte det. Så den, liksom, den strategin som Antonio Negri kritiserar, den här liksom chauvinistiska idén om att liksom nationalstaten återigen ska bli en arena för politiska kamp och politisk förändring.
Mm.
Det har ju visat sig nu i och med Brexit på något sätt att det inte kommer ske.
Yeah.
Så då är frågan, vad är alternativet liksom? Om, yeah. om inte det är liksom meningsfullt att gå ur EU för Sverige liksom, då är alternativet EU var kvar.
Liksom. Yeah, exactly. Yeah.
Som Vänsterpartiet vill inte längre gå ur EU till exempel, men vad vill de med EU? Det finns inget svar på det. Och så länge det är så tror jag att det är väldigt svårt att mobilisera någonting kring EU liksom, som skulle vara där radikala.
Yeah. Ja, exakt.
Man måste liksom landa någonstans i vad man tror är liksom den politiska utgången eller lösningen. Tomorrow will be the 22nd century. It will be.
Om vi ska ha någon typ av slutpoäng.
Ja.
Om jag får säga min slutpoäng. Så är det att jag gillar ju Star Trek väldigt mycket. Och grejen med Star Trek är att hela jorden sköts av ett One World Government. Liksom,
mm.
Som i sin tur sitter ihop i en federation av planeter. Det tycker jag är fett.
Ja.
Jag gillar all typ av universalism väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Jag tänker att det är också en poäng jag vill ha om Antonio Negri. För han har baktalats genom åren. För att vara så himla mycket idpool liksom.
Mm.
Och att multituden, alla är sin egna lilla snöflinga och multituden är en regnbåge som alla får plats i liksom. Och det är sant liksom. Men han är också universalist liksom.
Jo, verkligen.
Alltså det är ju det som är grejen med det här. Du ger honom ett överstatligt projekt. Du har en man som hatar nationalstaten. Du ger honom ett överstatligt projekt. Det är klart att han kommer tycka det är ball.
Ja, liksom. Exakt.
Jag tänker att det är också, och det tycker jag är en drivkraft som är värt en del. Alltså att gilla saker som är stora.
Mm.
Och att tycka om liksom stora apparater som fattar stora beslut liksom. Och sen vill man såklart att de ska demokratiseras på alla tänkbara sätt liksom. Men man är inte principiellt emot det. Det här är mycket att jag hörde Eldröse prata om EU där de var så. Jag är för att makten är så nära människorna som möjligt liksom.
Ja.
Vilket är liksom, absolut så kan man ju säga det liksom. Det är inget fel med det liksom. Men det är fan inte sant alltså. Man vill ju att makten ska vara skitlångt bort, men att man ska ha liksom en enkel väg dit liksom. Men ju längre bort och ju enklare väg, desto bättre. Istället för den här enkla, alltså istället för den här genvägen som man tar om man bara är så, man ska bara kunna fatta beslut på så kvartersbasis. Det är en sån jävla dystopi liksom.
Ja, det kan vara dina slutord då.
Ja.
Så ta tillbaks det till den här gråa Negri. Och då tänker jag också att det är en teori. Det är inte bara att han hatar nationalstaten, utan det är också en teoretisk ingång till vad staten är. Och för i Antonio Negris 70-talstexter som vi har läst lite grann, då är ju liksom staten är ju inte någonting tomt utan innehåll, utan staten är ju liksom en väldigt integrerad del av liksom den kapitalistiska produktionen. Att liksom staten i kapitalismen är liksom ingenting som ett litet leninistiskt parti bara kan ta över och så... Ja. Blir det någonting annat, för staten måste förintas liksom, för att staten är en så inkorporerad del av att kapitalismen ska fungera, så att staten är också det liksom garanten för att det fungerar. Att gå till den överstatliga nivån är ju ett sätt att liksom också förinta den här kapitalistiska staten.
Ja, han vill göra den obsolet liksom.
Ja. Precis.
Det är ball.
Det är ballt.
Men också att han vill disciplinera den. Liksom. Det tycker jag också är kul. Alltså att han är ute efter, han vill ha krav. om du ska vara med i den här federationen, då måste du ha hela automatisk lyxkommunism. Liksom.
Ja.
Det är också ball.
Det är också ball, ja. Men ska vi nöja oss där då? Med det här EU-special. Och så nästa avsnitt, då ska vi prata om krigsregimer.
Ska vi det?
Ja, det gör vi.
Nice.